even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Henrik Sundström om det svenska rättssystemet. Henrik är advokat och moderat, men vi kom i kontakt med varandra på Twitter och det är framförallt gemensamma intressen som förde oss samman. I och med arbetet med Det här är en svensk tiger började jag nämligen rota i just rättssystemet. Det jag inte kunde fatta var hur det kunde vara så nazistiskt när det uppenbarligen kom till innan nazismen. Och medan jag sitter och försöker bena ut begrepp som rättspositivist, värdenihilist och Uppsala skolan kom Henrik till min undsättning som en riddare i skinande rustning på en vit springare. Till skillnad från mig är Henrik jurist. Han verkar också ha lagt ner en hel del tankemöda på vad tanken bakom det svenska rättssystemet är, vilken filosofi den grundar sig på. Vad är de grundläggande värderingarna eller värdegrunderna? Vad är den vägledande principen? Och om det inte finns någon sån princip, är det då den grundläggande principen att det i princip inte finns någon princip? För ibland kan man ju undra. Henrik skickar mig en lång essä som Maciej Zaremba har skrivit om den svenska rättsrötan med den passande titeln Orättens rötter. Och han undrar också hur det kommer sig att en man vars hustru blivit överfallen och själv griper den andra mannen för att ha angripit hans fru samt överlämnat den här förövaren till polisen själv blir dömd för misshandel. Det blev såklart angriparen också, men hans straff var lägre än mannen vars fru blivit angripen. Zaremba skriver, citat, kanske för att rättskänsla och rättsväsen inte längre talar samma språk. Medborgarna tror att domstolen resonerar och värderar ungefär som de själva, fast skarpare, objektivare och lite mer sofistikerat. Samt att juridikens objekt är rätten, människan och deras tillkortakommanden. Men medborgarna tror fel. Hur märkligt det än låter resonerar svenska domare i motsats till medborgare allt mer sällan juridiskt. De tänker betydligt enklare. De tänker tekniskt. De har till exempel frigjort sig själva från idén om skuld och ansvar. Inte heller skipar de rättvisa, ty de har inte längre sådana ambitioner. De utportionerar påföljder. Det är inte bara min slutsats. Den kommer att bekräftas av varje aktiv lagskrivare och rättslärd. I det avseende är vårt rättsväsen lika unikt i Europa som vår rätt att lämna varandra i sticket. Och den som har tålamod ska få se hur dessa saker hänger samman. Slutcitat. Det var mitt och Henriks samtal kommer handla om, bland annat. Det omfattar i stora drag vad ett rättssystem är, kan vara, och om inte vad det borde vara, så till viss del i alla fall vad det kanske inte borde vara. Och hur det hänger ihop med den svenska tigen talar vi om såklart, fast vi inte borde. Jag vill också ta upp att det nu närmar sig val. Om du redan har bestämt dig för att rösta på SD, fine. Som proteströst förstår jag den. Det är den riktiga proteströsten, men också för många det enda riktiga hoppet. Och även om Jimmy inte får bilda regering blir han ju kingmaker med Kaiser mycket king i maken. Så jag förstår, även om jag inte gillar det. Att Sverigedemokraterna blir största parti är i skrivande stund en låg oddsare. Ska man gå efter spelbolagen blir de störst. Jag litar mer på spelbolagen än på opinionsundersökningar, men Trump och Brexit var superhögoddsare ett bra tag vill jag minnas, och ska jag gå efter den logiken börja satsa mina pengar på KD som ser ut att åka ut. Och om spelbolagens odds inte övertygar dig så vill jag att du lyssnar. Hör du där? Hur tyst det är? Det påminner lite om tystnaden strax innan gränsstängningen 2015. Fast större, mäktigare, tystare. Det är den svenska konsensusen som ändrar riktning. Det kollektiva medvetandet flyttar fokus. En ny tanke formuleras och etableras. Jag kan dock inte med gott samvete använda just den proteströsten. Jag vill inte ha ny konsensus. Jag vill inte ha konsensus. Jag vill inte ha ett nytt folkhem och jag vill verkligen inte ha tillbaka det gamla. Historien spelar givetvis också roll för mig. Att SD var nynazister i mina ögon har partiledningen inte gjort upp med det i tillräcklig utsträckning. Men framförallt för att Sverigedemokraterna är ett socialistiskt parti. Det är sossarna. som sossarna var. Jag vill ha en liberal västerländsk demokrati med ett starkt skydd för individen, men det är inte ett av alternativen, inte med chans att komma in i alla fall. Så jag kommer att intervjua potentiella proteströster. Själv tänkte jag kryssa Hanif, inte för att jag gillar Moderaterna, utan för att jag tycker om Hanif. Och jag vet att Moderaterna inte tycker om Hanif, så win-win. Men innan jag verkligen kryssar tänker jag intervjua Hanif i den här podden. Där tänker jag fråga honom vad den rösten faktiskt ger mig. För om jag ska proteströsta utan att det är bortkastat, är det ju för det första inte en proteströst, utan faktiskt en röst på att Hanif tar över Moderaterna. Och då är det ju bra om den kandidaten har en plan. Jag tänker också presentera andra potentiella röster som du kan leva med om SD inte passar dig för att du inte är vänster eller bara inte ids rösta SD. Som det är nu vet du och jag och alla andra i alla fall hur det måste känns för amerikanerna mellan Trump och Hillary eller för britterna inför Brexit. Överlag, oavsett om du är vänster eller höger, uppmanar jag dig. Ja, det gör jag faktiskt. Jag uppmanar dig att kryssa någon. Skit i partier. De är alla skit. Och de som inte är det ser ut att inte komma in. Så hitta bra personer. För sådana finns, hoppas jag. Säkert i nästan alla partier. Och kryssa dem. Om inte annat är det en individualistisk handling. Du röstar givetvis på vad du vill. Men om du röstar på Miljöpartiet eller Socialdemokraterna efter den här regeringen, undrar jag på riktigt hur det står till med dig. Om du är vänster och rationell, jag vet att du finns, måste du också inse att en lång ökenvandring kan vara gott för både kropp och själ. Som det är nu kan jag inte rösta på något enskilt parti och stå för det. Inte av de etablerade i alla fall. Big ups till klassiskt liberala piratpartiet och med. Som alla kommer få en chans att presentera sitt alternativ. Det lilla jag läst av er gillar jag sådär. Men jag oroar mig för att det är en bortkastad röst. Det är inte som att någon i riket har svårt att välja för att alla alternativ är så jävla bra. Om du mot all förmodan skulle känna så, så måste jag fråga varför du lyssnar på just den här podden. Sverige har de senaste 100 åren haft 0 politisk risk. Vad jag menar med det är att utländska investerare, när de värderar den svenska kronan, aldrig behövt ta hänsyn till att det ska ske något politiskt konstigt i Sverige. Ingen statskupp, inget dödläge, inga problem. De har alltid kunnat räkna med att det kommer vara Socialdemokraterna som styr landet. Till och med om någon annan tillfälligt skulle styra landet är modellen densamma, den socialdemokratiska, så det är inget att oroa sig för. Förrän nu. När ingen vet. Där analytikerna brukade stoppa in en nolla stoppar de nu istället in Venezuela. Att kronan blir svagare är inte nödvändigtvis dåligt för ekonomin eftersom vi lever på export. Så jag är säker på att Stefan Ingves, som idag är riksbankschef, är väldigt nöjd. Och ändå är jag inte lugnad. Jag överdriver när jag säger Venezuela givetvis. Jag vet inte vad som diskonteras ifrån. Men den politiska risken är i alla fall inte längre noll. Och vi vet en sak. Och det är att ingen av oss vet vad vi faktiskt röstar på. Det är inget att oroa sig för. Valutan kommer troligtvis inte krascha. Det betyder bara att du bor i en bananrepublik nu. Tack till dig som är Patreon, swishar eller donerar kryptovaluta på länken som du hittar nedanför avsnittet. Särskilt tack för kryptovaluta i dessa tider. Länkar till en del av det som vi diskuterade kommer att finnas på hemsidan www.aronflam.com. Henrik Sundström är advokat, har jobbat för Moderaterna, men verkar mer intresserad av att prata om idéer än att prata om det. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Henrik Sundström.
Tack, Aron. Moderat, jurist, advokat. Jag har tidigare varit kommunalråd, lite partiengagerad i Moderaterna.
Mm. Och är det fortfarande, eller hur?
Är det fortfarande, ja.
Full disclosure, du är fortfarande engagerad i Moderaterna.
Ja, fast när jag inte längre jobbar heltid med politik så ser jag mig inte som sådär jättepolitiker längre. Utan nu småfuskar jag mest lite grann med små uppdrag. Men jag skulle gärna, om folk vill kryssa mig till olika uppdrag så får de hemskt gärna göra det.
Men egentligen så är du advokat, det är det du jobbar som.
Det är det jag jobbar som, ja.
Och vi lärde känna varandra på Twitter, det är därför du är här. Därför att vi kom fram till att vi hade ett litet gemensamt intresse. Men först vill jag fråga dig, varför blev du jurist?
Jag vet inte riktigt. Alltså, jag ville inte bli ekonom för det var mamma. Och sen så ville jag inte bli ingenjör för det verkade jobbigt. Men jurist, okej då. Jag var här, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag vill bli när jag blir.
Så det var mer bara det att du hade ett krav på dig hemifrån om att bli någon sorts hyfsat anställningsbar akademiker, alltså inte genusvetare, och då valde du juridik.
Alltså, det var ingen som visste vad en genusvetare var när jag var i den åldern, men ja, vi kan väl sammanfatta det så. Kan väl jag vet ju fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor.
Okej, okay. Ja, det är ju bekymmersamt med tanke på att du är yrkesverksam och familjefar, om jag inte minns fel.
Ja, jo.
De behöver vi kanske inte blanda in, men ändå. Så det här, du blev inte jurist för att du föddes med ett rättsmedvetande?
Nej, jag har ingen i min släkt eller familj. Eller jag var inte ens bekant med någon som var jurist innan jag gav mig in på den banan.
Men det är inte så att du kände tidigt att du vill arbeta med rättvisa och lag och ordning, eller?
Nej, det var nog inte riktigt så. Men jag har alltid haft ett politiskt intresse. Alltid haft ett starkt samhällsintresse. Och ur det perspektivet så var juridik ganska naturligt. För att det är ju någon slags tillämpad samhällskunskap, kan man säga.
Ja, jo, det ett av de hjälpmedel vi styr hela landet, så att säga.
Mm.
Men det var inte så att du i sandlådan när du var liten försökte liksom lösa konflikter med folk som var oense över vems hink det var, genom att gå in och liksom döma?
Nej. Jag har aldrig, den där dömande delen av juridiken har aldrig riktigt tilltalat mig så. Jag gillar mer att inte ha en ståndpunkt och argumentera för den. Det tycker jag är roligare.
Okej, okay. Jag förstår. Och vad studerade du då?
I Göteborg.
De har en juristutbildning där?
Ja, på Handelshögskolan i Göteborg.
Okej. Okay.
De man umgicks med, det var ju mest ekonomer så. Och en annan jurist också förstås. Men det var en rätt bra blandning så, folk. Så man får ett ganska brett nätverk och sen flyttar alla till Stockholm. Och, ja.
För det som gjorde att jag bjöd dig till den här podden, det är för att du har tänkt en del på vårt rättssystem.
Mm.
Ur inte ett juridiskt perspektiv, utan ur ett filosofiskt perspektiv.
Ja, och det är ju någonting som egentligen ganska sällan tycker jag diskuteras. Att juridik är ju inte egentligen bara det lagstiftaren har sagt, utan juridik är ju ett system som har en filosofisk grund i de allra flesta fallen.
I de allra flesta fallen?
Mm.
Mm. Så vad ska man säga att rätt är?
Ja, det är ju en evig fråga. Alltså, rätt är ju, om man tittar på det rent praktiskt, rätt det är ju någonting som en domstol kommer att döma till.
Ja.
Men man kan ju också diskutera runt frågan, en evig rätt, en objektiv rätt. Vad är rätt och fel enligt de allra flesta människor som sätter sig ner och diskuterar? Någon slags principiell uppfattning om...
Men om vi skulle ta ett exempel så att det inte blev bara så jäkla abstrakt redan från början. Låt oss säga att en person kritiserar Robert Mugabes sätt att styra Zimbabwe.
Mm.
Och en zimbabwisk domstol dömer honom till landsförräderi.
Mm.
Mm. Är det rätt?
Mm. Nej, det är ju inte rätt. Alltså, man har ju rätt att kritisera makten. Det är ju någonting som vi alla kan vara överens om. Att yttrandefrihet är en evig, allmän, objektiv, universell rättighet som tillkommer alla.
Ja, fast vi är ju inte alla överens om det. Det ser man ju på jorden idag. Att det är faktiskt en försvinnande liten del som verkar vara överens om att vi alla har den rätten.
Ja, fast det måste ändå vara en utgångspunkt för världssamfundet. Alltså, FN har ju kommit fram till att rättsstaten är en förutsättning för att alla individer i världen ska kunna leva och ha ett bra liv. Och rättsstaten betyder att om en lagstiftare säger att det här är fel, och sen så säger de universella mänskliga rättigheterna någonting annat, då är den lagen orätt. Och det rätta är egentligen att alla och en var ska ha en möjlighet att få sina individuella rättigheter skyddade mot staten.
Var kommer det här rättssamhället ifrån då?
Så det här är ju västerländskt tänkande under många hundra år egentligen.
Så det är en västerländsk idé från början?
Ja, det finns väl ansatser inom andra delar av världen också, men ingen annanstans så finns ju det här så utvecklat som i västerlandet. Den västerländska liberala demokratin är ju grundvalen så att säga för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.
Du skickade ju ett litet utkast på dina tankar till mig innan vi träffades för att spela in den här podden.
Mm.
Och då utgick ju du i alla fall i anslaget från Francis Fukuyama.
Mm.
Mm. Skulle du vilja bara förklara varför du börjar där?
Ja, Fukuyama han har ju gjort en ganska tjock essä. Jag vet inte om man ska kalla den populärvetenskaplig eller inte. Men den andra delen av den här essän som heter Political Order and Political Decay, så går han igenom alla världens länder och fundera på vad är det som gör att vissa länder funkar och andra länder inte funkar. Och det han kommer fram till är att den absolut viktigaste saken som gör ett land lyckligt, rikt, framgångsrikt, det är att du har en rättsstat. Och rättsstat, det är ju som jag sa innan, att även lagstiftaren är bunden av vissa högre normer och att härskarna, så att säga, lagstiftarna hela tiden är ansvariga gentemot folket. Och om lagstiftarna kränker folket eller gör något som folket inte vill, då har folket rätt att byta ut de här lagstiftarna mot några andra.
Och det här var ju en rätt stor innovation när någon kom på den. Alltså att även kungen eller härskaren skulle vara bunden av den lag som styrde alla andra. Så att alla stod på samma liksom nivå, så att säga.
Absolut, precis. Och för att du ska kunna komma...
För innan det så var ju envåldshärskare, alltså man var envåldshärskare. Den som var högst upp bestämde allt.
Precis. Och för att du ska kunna komma fram till att tillämpa en sån idé om att det finns normer som även binder lagstiftaren, så behöver du, enligt Fukuyama, ta en grund i en transcendental religion.
Vad alltså, menar han med det?
Han menar att det måste finnas en religion i botten med en idé om vad som är evigt rätt. För att även en härskare ska kunna anses vara bunden av den idén om vad som är evigt rätt och inte.
Transcendental är ju ett ord som betyder att överstiga.
Ja, precis.
Men det kan ju betyda lite olika saker i olika sammanhang. Ja. Så vad betyder det exakt när det kommer till religion?
I det här fallet att det finns normer som finns på ett metafysiskt plan som sen kommer ner i vår verklighet och utövar juridisk kraft, kan man säga. En idé, en evig idé om rättvisa som inte är beroende av oss människor utan av en idé som kommer från ett metafysiskt plan.
Ungefär som monoteismen då?
Ja, och det är ju monoteismen från början egentligen judendomen i västerlandet. Alltså det är ju därifrån idén kommer om en evig rätt in i det kristna tänkandet. Och i det kristna tänkandet så har vi sedan plockat till idén om att varje människa är unik och en Guds avbild och därmed okränkbar. Alltså inbärare av ett antal okränkbara rättigheter.
Därifrån kommer ju också från kristendomen, tror jag, idén om att man ska ta hänsyn till en persons motiv när man dömer.
Ja,
för avsikt så, ja, är ju väldigt viktigt i kristendom.
Okej, okay, så kan det vara. Men från ett statsrättsligt perspektiv så tycker jag det kanske är ett sidospår, men jag vet inte.
Ja, det är möjligt. Det kanske också är ett sidospår i så fall att det här kodifieras egentligen första gången i Magna Carta.
Ja, nej, men det där är intressant. Alltså, Magna Carta är ju första gången som vi egentligen ser...
Vi kanske ska förklara vad Magna Carta är också.
Ja, det var England länge sedan. Adeln tvingade kungen att underteckna ett dokument där kungen blev så att säga ansvarig även för... alltså, där kungens åtgärder blev underställda lagen, kan man säga. I korta drag.
Och det är ju beviset. Där är ju liksom första gången man kan säga att det på riktigt skrivs ner då.
Precis. Mm. Rättsstatens princip skrivs ner.
Att även kungen är ansvarig inför lagen. Lagen står över kungen och inte vice versa.
Exakt.
Han kan inte ändra den hur han vill längre.
Nej.
Så dit kom... Vi var på Fukuyama, förlåt. Jag avbröt dig med mina sidospår här. Men...
Nej, alltså det Fukuyama säger det är ju att i västerlandet så har vi en väl utvecklad, sedan århundraden, en väl utvecklad rättsstat. Mycket tack vare kyrkan, katolska kyrkan, tog till sig den romerska Corpus Juris Civilis som skrevs ner i Östrom faktiskt. Och sen var katolska kyrkan väktare av den lagen. Och de som härskade i Västeuropa var underställda så att säga den lagens giltighet och härskade så att säga under den ram som lagen gav. Och människorna hade ganska starka rättigheter då jämförelsevis mot härskarna. Och det här gjorde ju att man vågade ju satsa på olika affärsprojekt och annat. För härskaren kunde liksom inte komma och ta allting utan härskaren lydde även den under lagen så att säga. Och det är under den här perioden som egentligen västvärlden börjar dominera resten av världen, kan man väl säga.
Så man kan säga att framväxten av en rättsstat är en av de saker som gör det möjligt för väst att dominera andra kulturer.
Ja, precis. Den ekonomiska utvecklingen i Västeuropa, den tekniska utvecklingen i Västeuropa gör det helt enkelt oemotståndligt. Alltså, Västeuropa blir den absolut starkaste och dominerande kraften i världen.
Så det är härifrån de flesta människors idag rättssystem kommer?
Ja. Oh ja, och det här är ju
i alla fall västerländska stater då?
Ja, i västerländska stater, och det har ju också kopierats och exporterats så att säga då, till resten av världen. FN, som jag nämnde från början, har ju det här som grundbult för hur ett civiliserat samhälle ska se ut och fungera.
Ja, rättsväsendet brukar väl kallas för den, vad är det, tredje statsmakten? Eller är det den fjärde?
Nej, det är den tredje statsmakten. Alltså, det är ju Montesquieus maktdelningslära. Man delar upp statens funktioner i den lagstiftande, alltså riksdag, den exekutiva, kungen då, eller regeringen, och den dömande makten. Så den dömande makten är den tredje statsmakten. Det är internationell praxis, så är det så.
Och från början så bygger hela den här idén på en idé om en enda gud.
Ja, det kan precis. En enda gud som har instiftat en helig uppfattning om vad rätt och fel är. Parat med att den enskilda människan är unik och okränkbar som Guds avbild. Och att det var egentligen John Locke som formulerade den här teorin allra tydligast på 1600-talet. Där han sa att det så här är det, de här rättigheterna har människor. Regeringarnas enda uppgift är att se till att värna de här rättigheterna hos människor. Och om en regering inte längre ser till den enskilda människan och värnar deras rättigheter, så är den regeringen orättfärdig och folket har rätt att göra revolution och göra sig av med dem.
Så i John Lockes värld finns det alltså någonting som är rätt och någonting som är fel, någonting som är gott och någonting som är ont?
Ja, precis. En objektiv uppfattning om vad som är rätt och fel. Alltså inte bara tyckande så, Aron Flam tycker att det här är bra eller så, utan en evig tanke om att ja, men det här är generellt sett i alla situationer rätt.
Och rent filosofiskt, vad kallas den här synen på rätt?
Det är en naturrättslig syn. Alltså inte blommor och träd och så. Inte den typen av natur. Utan det är egentligen bättre på engelska. Där pratar man om natural rights. Alltså naturliga rättigheter som tillkommer människan.
Och varför anses de vara naturliga?
Därför att, ja, alltså som man sa i den amerikanska oavhängighetsförklaringen, we hold these truths as, nu kommer jag inte ihåg, kommer du ihåg den?
We hold these truths to be self-evident.
Just det.
Och jag minns det därför att om de nu är så self-evident, alltså självklara, varför känner ni att ni måste skriva ner dem? Men skälet till att det kallas naturrätt, det är ju för att det går att resonera sig fram till varför det är rätt.
Ja,
utifrån tron om att det finns någonting objektivt utanför oss som går att verifiera.
Just det, som vi kan verifiera med vårt förnuft.
Exakt, och det kan man ju tro på oavsett om man tror på Gud eller inte.
Ja, ja, absolut. Varför jag nämner katolska kyrkan och en transcendental religion, det är ju för att tanken kommer därifrån från början. Men du kan ju självklart ha en naturrättslig uppfattning utan att vara religiös. Det är inte det som är poängen. Idag baserar vi uppfattningen om naturliga rättigheter snarare på en ateistisk syn, en förnuftssyn, där vi resonerar oss fram till att ja, men så här måste det vara.
Är det i Sverige eller pratar vi om utlandet nu?
Ja, nu.
För vi kommer till Sverige snart. För ja. Jag vill inte riktigt att vi kommer in på det än. Jag vill att vi går igenom grunderna först. Ja. Hur tröttsamt det än månde vara för dig som lyssnar.
Nej, men det här är ju på ett internationellt plan. Alltså, så här funkar det liksom. Att de som resonerar och kodifierar mänskliga rättigheter, det har jag gjort sina ramar för FN-systemet. Där har man ju skrivit ner vad de mänskliga rättigheterna är. Där har ju judar och muslimer och ateister och kristna suttit ner. Alltså folk från alla länder och alla religioner suttit ner och kommit fram till ja, men det här är liksom det vi är överens om. Och grunden egentligen till varför man fick den här renässansen för naturrätt, det var ju Nürnberg-rättegångarna. Där de som hade gjort de här krigsförbrytelserna försvarade sig med att säga att ja, men det vi har gjort det är ju lagligt enligt vårt landslag.
Mm.
Och då säger domarna i Nürnberg, ja, så kan det ju vara. Men det hjälper inte, därför att det finns vissa saker som ändå flyger över de enskilda ländernas lagstiftningar. Det finns vissa absoluta mänskliga rättigheter som man inte kan ducka undan. Och sen kommer man överens om att man sätter sig ner och vi behöver ju ändå ha någon typ av rättssäkerhet. Vi får skriva ner vad det är för rättigheter som är eviga och universella och gäller. Och resonera oss fram till det tillsammans. Och det gjorde man det. Så blev det FN-stadgan och sen FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
För Tyskland trodde ju inte längre på naturrätt just när de hade hamnat där inför skranket i Nürnbergrättegångarna. Då hade de haft en period där de hade övergett naturrätten ett tag.
Ja, det hade man. Det var ju egentligen större delen av Europa som hade övergivit naturrätt, i vart fall Nordeuropa då, som hade övergivit naturrätten.
Och det började med Rousseau, eller? I den så kallade motupplysningen, för det skrev du i det där du skickade till mig.
Ja, Rousseau blev ju startskottet för det som blev motupplysningen, men det som verkligen, så att säga, blev den filosofiska roundkicken på naturrätten, det var ju Immanuel Kant som sa att hej och hå, naturrätt är någonting som vi kan resonera oss fram till, säger han. Men rent filosofiskt då finns det för stöd för att människan kan resonera sig fram till någonting som ligger utanför människans begreppsvärld.
Mm.
Inget alls, säger han. Han säger, vi kan inte med förnuftet sluta oss till olika saker och ting som vi inte kan uppfatta. Sen trodde han ju fortfarande på naturrätten som sådan, men han sa att man måste ha någon slags...
Men det är ju en sak att säga... Människan kan inte resonera sig fram till någonting som ligger utanför hennes begreppsvärld. Vi kan inte liksom prata om saker vi inte har ord för.
Mm.
Men de flesta brott har vi ju ord för.
Mm.
Ja, så det ena måste ju inte nödvändigtvis ge det andra, eller hur?
Nej, alltså, Kant tog ju inte död på naturrätten. Men han la den filosofiska basen för att hans efterträdare sen filosofiskt skulle helt montera ner och mala ner naturrätten och säga att den är... I ett första skede så har vi ju Hegel. Alltså, Hegel är ju jättekomplicerad filosof. Men hans efterföljare är ju de som konkretiserar Hegel och gör den begriplig egentligen. Marx var väl den första. Marx säger att det finns inte, och då bygger han på Hegel och Kant, det finns inte några objektiva rättigheter eller någon objektiv moral eller uppfattning. Så. Däremot så tror människor det. Folk går runt och är helt övertygade om att det finns en objektiv moral. Och varför gör de det? Jo, därför att det är produktionsförhållandena hela tiden som gör att samhället inordnar sig på ett sånt sätt så att produktionsförhållandena och maktförhållandena ska bibehållas. Den här överbyggnaden som Marx talar om, den som innehåller samhällets gällande rätt och normer, så att säga, den styrs av vilka det är som äger produktionsmedlen. Och då tycker folk att det här är en rättvis värld och på så sätt så upprätthålls då
den här orättvisa enligt Marx ordningen.
Precis.
Mm. Och sen kom han måste ju säga så, för annars kan han ju inte vända upp och ner på den ordningen.
Nej, och han menar ju också att det här är någon slags... Det finns en determinism i det. Han säger det att när produktionsförhållandena förändras så kommer även överbyggnaden att förändras och normerna att förskjutas.
Det är väl mer än så. Han säger att det som är rätt bestäms av den som har makten.
Ja, det säger han också.
Det betyder att det finns inget som är rätt enligt Marx, utan det finns bara den som har makt.
Precis, alltså han är ju nihilist kan man säga. Han säger, det finns inga, det där är bara vidskepelse att det skulle finnas någonting som är rätt och fel egentligen, utan det är ju den som bestämmer som har makten och det är den som bestämmer som säger vad som är rätt och fel och det får människor inordna sig efter bara.
Det är ju därifrån socialismens rättsmedvetande kommer.
Ja, absolut. Oh ja, det finns ju någonting som vi kallar för, svårt ord, marxistisk jurisprudens.
Mm.
Och alltså ett marxistiskt sätt att se...
Ska vi börja med ordet jurisprudens? Vad betyder ordet jurisprudens?
Det betyder rättsvetenskap kan man säga, eller system för hur juridiken hänger samman.
Mm.
Kan man säga.
Det verkar vara en bra grej. Och sen så sätter vi ordet socialistisk framför.
Ja, alltså den marxistiska jurisprudensen då, eller den marxistiska rättsvetenskapen, den har till främsta mål att montera ner den liberala demokratins rättsstat. Därför att den säger att den är ett instrument och ett verktyg för att bibehålla den borgerliga staten.
Men om Marx tycker att bara den som har makten har rätt, är inte det socialdarwinism?
Jo, alltså det ligger ju väldigt nära varann, kan man säga. De här tänkarna i slutet på 1800-talet, Marx och de som var socialdarwinister, och också Nietzsche, alltså det var ju ett system här där man så att säga ville bryta med det gamla, som man tyckte då, tänkandet i Europa. Man ville krossa, så att säga, det här liberala tänkemönstret som var som starkast i den anglosaxiska världen.
Mm. Och fortfarande är.
Ja, absolut.
Och Marx idéer utvecklades ju vidare av Nietzsche i hans filosofi också. Det berörde ju här alldeles nyss, bland annat om slavmoral och härskarmoral.
Ja.
Nu har jag en väldigt speciell läsning av Nietzsche, men det var inte riktigt så han tolkades av dem som kom efter honom inom rättsfilosofin.
Nej, alltså Nietzsche är ju en väldigt bred filosof och alla har väl sin egen Nietzsche.
Ja, jag ser honom ju mer som en revolutionär kraft. Det är det jag...
Jo, ja. Men det var han ju absolut innan han blev galen i vart fall. Han var ju extremt produktiv och väldigt annorlunda i sitt sätt att skriva jämfört med andra filosofer. Han skrev ju mer romaner än han var 1800-talets Ayn Rand, kan man nästan säga.
Det kan man nog säga, men Tyskland har ju en tradition av den typen av filosofer. Goethe räknas ju också till en av filosoferna i tysk tradition.
Mm. Men det som gör Nietzsche intressant i det här avseendet, det är ju att han säger ju att det är inte bara så att rättigheter inte finns, utan tvärtom, den här kristna moralen, den är skapad för att hålla oss i schack. Den är skapad för att hålla oss i bojor och inympa en skuld i de som är ädla och starka. Och vi måste riva ner det här kristna värdesystemet för att de ädla och starka ska kunna blomma upp igen.
Mm.
Och den här idén, den verkade tilltala väldigt många vid den här tiden.
Ja, och en av dem var Axel Hägerström, eller hur?
Ja, Axel Hägerström, ja.
Har du lust att berätta lite om Axel Hägerström? Vem var han? Vad trodde han på politiskt? Ledande fråga.
Ja,
obs.
Nej, ja. Axel Hägerström, han föds i Sverige slutet på 1800-talet i en ganska högborgerlig miljö. Och ska väl från början bli präst, är det tänkt. Och han skrivs in då på Uppsala universitet. Men under början av sin studietid så läser han Nietzsche. Och han skriver ett brev till sin bror att jag har nu mött en filosof som är huvudet högre än alla andra. Och han blir väldigt påverkad av Nietzsches sätt att tänka. Och han bryter med sin borgerliga bakgrund och söker sig istället till de mer radikala kretsarna. Och vid den här tiden så är det ju Socialdemokraterna som är den starka radikala kraften i Sverige. Och han blir, jag tror inte han blir partimedlem, men han blir en väldigt tongivande faktor i den här kretsen av unga intellektuella radikaler som finns på universiteten vid den här tiden.
Bland annat bland hans elever märks Dag Hammarskjöld.
Ja,
en av de finaste svenskar som någonsin existerat.
Ja, det
ett av våra nationalhelgon, Henrik.
Ja, det finns många namn vi kan räkna upp.
Alltså, ja, men vi börjar med Dag Hammarskjöld, tycker jag. Han var väl ändå fin?
Ja.
En av de finaste människor som någonsin existerat. Ett nationalhelgon, Henrik.
Alltså, du kan nästan inte hitta några människor som inte har varit nationalhelgon eller fina människor i Sverige på 1900-talet som inte har varit influerade av Axel Hägerström. Hans inflytande på svenskt samhällsliv under 1900-talet går inte att underskatta. Han mer eller mindre formade hela diskursen inom nästan alla akademiska fält. Inte bara filosofi, utan rättsvetenskap, nationalekonomi, teologi, socialvetenskaperna, you name it. Alltså, allting blev påverkat av Axel Hägerström.
Och vad skulle du säga att liksom kärnan i Axel Hägerströms filosofi är?
Den är att det finns inga metafysiska föreställningar om rätt och fel, utan det är ovetenskapligt. Allting som är allting som uttrycker en tanke om någonting som är på ett metafysiskt plan rätt eller fel, det är oväsentligt, det är ovetenskapligt. Det är bara metafysik. Det enda som finns i världen, det är det som är konkret och som vi kan ta på.
Men det låter väl vettigt, eller?
Ja, alltså vid den här tiden så tyckte man att samhället måste bli mer rationellt. Alltså den nya socialdemokratiska kraften som kom fram skulle på något sätt vara framtiden, skulle vara det nya, och då måste man bryta med det gamla och så säga att, och det här passar, alltså det här, den här idén om att allting då ska vara vetenskapligt och att alla tankar om någonting annat är ovetenskapligt, den hade en sån enorm sprängkraft i det här. Det blev ju en idé om hur socialdemokratin skulle omforma landet till att bli framgångsrikt och att man skulle släppa fram de ädla arbetarhjältarna. Det var någon slags progressiv, vad ska man säga, en ny adel som man ville släppa fram.
En adel av arbetare?
En adel av arbetare, ja.
Det är lustigt, alla de här filosoferna som hyllar arbetarna, det är som att de aldrig har träffat arbetare.
Nej, men han hade ju fortfarande en extremt aristokratisk syn. Alltså han menade ju att det var arbetarhjältarna som skulle släppas fram. Det var ju de som hade hållits tillbaka av det borgerliga samhället. Och de måste nu få en chans då att...
Men är inte det en grund i all socialistisk ideologi att man vill slå sönder alla hierarkier?
Jo, men samtidigt då kan man ju inte styra. För samtidigt vill de ju styra.
Ja, vanligtvis så kommer man ju så långt till att man slår sönder de existerande hierarkierna. Sen så instiftar man en som man påstår är tillfällig. Och sen ja. Sen så kör man på tills det är dags för nästa revolution. Ja. Men så han undervisade i alla fall Dag Hammarskjöld.
Ja, och han undervisade...
Arthur Engberg,
ja.
Som du som lyssnar kanske inte är särskilt bekant med, men han var en väldigt framträdande socialdemokrat.
Mm. Arthur Engberg var... Han blev riksdagsledamot för Socialdemokraterna senare, men han satt också i partistyrelsen.
Och var en av dem som var varmast anhängare av Rasbiologiska institutet på den tiden.
Oh ja, han var en stark antisemit i början på 1920-talet.
Mm. Fram till 1927 då han påstås ha vänt.
Då han påstås ha vänt, ja.
Mm.
Så där över en natt. Nej, han var ju också, han blev sedermera minister då under 30-talet. Ecklesiastikminister, sa man då.
Idag det var ju första säga. Ord jag lärde mig säga.
Var det det?
Ja, det var det. Mamma insisterade. Nej, det var ett skämt i vår familj att man brukade försöka lära små barn hela tiden. Det första ord de skulle lära sig var ecklesiastikminister.
Det var ju en kombination, kan man säga, av skolminister och kyrkominister.
Japp, och den sista som innehade posten i Sverige var Olof Palme, om jag inte minns fel.
Ja, det kan säkert stämma.
Ja.
Klassisk socialdemokratisk gren. Nej, det Arthur Engberg gjorde, det var ju att ta med sig Axel Hägerströms filosofi in på de här domänerna. Och det han framförallt vände sig mot, det var ju Svenska kyrkan.
Mm.
Socialdemokraterna på den här tiden tyckte ju inte om kyrkan. Man tyckte ju inte om det borgerliga inflytande som kyrkan hade. Så man ville ju på olika sätt desarmera den. Och då kom man fram till... Först så umgicks man ju med tanke på att helt ta bort den då, eller lägga ner den. Men sen kom man fram till att infiltrera den istället, underifrån. Tidigare hade det varit så att kyrkan själv hade haft bestämmande rätt över sina egna tillsättningar och även sin egen utbildning. Men det såg man ju till att ta bort då den bestämmande rätten och istället se till att de politiska partierna kom in. Och så kallar man det för folkkyrka.
Mm.
Och det här har ju lyckats väldigt väl. Alltså Svenska kyrkan har ju idag egentligen, alltså den är ju bara en skugga av den svenska kyrka som vi hade för 100 år sedan.
Övertygad om. På den tiden hette den väl Statskyrkan.
Mm.
Mm. Också en fostringsanstalt för den svenska populasen.
Ja,
så varför skulle man vilja röra sig av med något sånt, kom Socialdemokraterna fram till. Den tar vi över istället.
Ja, precis.
Mm. Mm. Så Arthur Engberg var ju väldigt speciell och han var en grav antisemit. Och det var en av dem som inspirerades av Axel Hägerström, eller Högerström.
Hägerström. Jo, alltså de var ju kompisar. Det blev ju som så att Axel umgicks ju i de här kretsarna. Och Arthur Engberg introducerade Axel Hägerström för Wilhelm Lundstedt, som då var juridikprofessor, alltså professor i rättsvetenskap.
Mm, exakt. För det var hit vi egentligen skulle. Jag hade hoppats att vi skulle kunna stanna vid Gunnar Myrdal en sekund innan dess, som också var en av de som tog till sig Axel Hägerströms filosofi.
Ja, ja, absolut. Ja, Gunnar Myrdal, han tyckte ju att det här var... Han var ju nationalekonom i grunden. Yep. Och han ville ju bygga det nya sköna Sverige.
Mm, det är liksom... Man kan säga att han är det socialdemokratiska ideologiska byggets fader, kan man väl säga. På något sätt. Samhällsbygget i alla fall.
Ja, ja, precis. Alltså det konkreta, det fysiska framför allt.
Sociala ingenjörskonstens grand old man.
Just det.
Mm.
Och om man ska vara social ingenjör, då kan man ju inte ha en massa rättigheter som enskilda människor har i det här landet. Man kan ju inte till exempel ha privat äganderätt till mark, det går ju inte. För då går det ju inte att rationellt ordna med bostadsbyggandet utan, och så vidare. Så för honom, för Gunnar Myrdal, var ju det här en skänk från ovan. Att säga att rättigheter och sånt är metafysiskt trams. Och att den enda rätt och lag som betyder någonting är den som lagstiftaren har sagt. Det är ju perfekt. Då öppnas ju dörrarna på vid gavel för att göra vad man vill.
För då kan staten göra vad den vill med dig. Och nu tycker jag vi ska ta oss till Wilhelm Lundstedt. För vi ska komma tillbaka till Gunnar Myrdal snart. Men Wilhelm Lundstedt, som är en av de största juristerna i svensk historia.
Ja, ja. Utan tvekan. Wilhelm Lundstedt, förutom att vara juridikprofessor, så var han ju också då en framträdande ideolog i det socialdemokratiska arbetarpartiet. Också riksdagsledamot. Och han tar ju Axel Hägerströms idéer och för vidare dem in i det konkreta lagstiftningsarbetet, kan man väl säga. Och han säger det att allting som har med rättskänsla att göra, allting som har med föreställningar om med rättigheter, mänskliga rättigheter, det där är bara metafysiskt trams. Han säger att det är lika oväsentligt som en papegojas pladder.
Men vad är det som är viktigt för Wilhelm Lundstedt då, om det inte är den enskilda medborgaren som är viktig?
Samhällsnyttan. Det är det han säger ska vara den ledande stjärnan för allting som har med lagstiftning att göra. Så när du ställer en brottsling inför domarens skrank och domaren ska döma, då spelar det liksom ingen roll vad det är den här personen har gjort eller hur brottsoffret har farit eller så vidare, utan det som är väsentligt är samhällsnyttan. Så då ska vi utdöma en påföljd som är så samhällsnyttig som möjligt.
Men det låter ju som ett system som sätter kollektivet framför individen.
Ja.
Det är ju inte demokratiskt.
Alltså, det är ju värt en utveckling i sig. Alltså, i Sverige så har vi en lite egen uppfattning om vad demokrati är. Alltså, vi har ju färgat in demokratibegreppet med den här synen.
Ja, men vi har ju inte demokrati, vi har ju socialdemokrati, det är en helt annan sak. Men det är ju inte demokratiskt, eller? Om staten kan göra, alltså du säger själv, alltså rättsstaten föds när lagstiftaren är bunden av exakt samma lag som medborgaren.
Ja.
Ja. Okej, det är Magna Carta. Det är där det liksom kodifieras där. Det kommer från Gamla Testamentet, eller hur?
Mm.
Det har tagit vägen via den romerska kyrkan. Hela rättsstaten bygger på detta. Men Gunnar Myrdal, Wilhelm Lundstedt, Axel Hägerström, de säger vi skiter i det här.
Ja, alltså, man sparkar undan här. Alltså, man inför ett nytt demokratibegrepp, kan man säga, i Sverige. Ett väldigt säreget demokratibegrepp. Därför att demokrati är rättsstat. Att du har ett skydd mot lagstiftaren, att du har ett skydd.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mot makten som enskild individ. Och att du med jämna mellanrum kan rösta bort makten. Det är det som är demokrati. Medan i Sverige så har vi omtolkat demokratibegreppet till någonting annat. Och då säger vi att folkviljan, det är demokrati. Och om du står i vägen för folkviljan, ja, det är ditt problem. Men demokrati är ju när 51% av riksdagen har sagt
men det
att så
du beskriver,
det
är ju lynchjustis. Det är mobb. Det är mob rule.
Ja, visst är det så.
Det är det som majoritetsstyre är.
Ja.
Alltså demokrati, det är ju majoritetsstyre med skydd för minoriteter.
Ja, precis.
Och den minsta minoriteten är den individuella medborgaren.
Mm.
Så om den individuella medborgaren inte spelar någon roll i vårt rättssystem, utan bara samhällsnyttan spelar någon roll, då innebär ju det i praktiken att...
Att vi har en folkdemokrati, eller att vi inför en slags folkdemokrati. Alltså enligt östtysk modell i princip. I Sverige. Alltså, det är
men
samma...
Östtyskland fanns ju inte, vi kan inte skylla på östtyskarna.
Nej, men det är samma...
Östtyskland fanns inte, det är inte deras fel att Sverige har den här typen av rättsfilosofi. Så kan du bara berätta snabbt innan vi går vidare, vad kallas den här typen av rättsfilosofi?
Det här är ju rättspositivism, kan man säga. Alltså det här sättet att se på lagen, det här sättet att se på rätten. Du kan kalla det motupplysning, du kan kalla det... rättspositivism, du kan kalla det skandinavisk rättsrealism, du kan kalla det folkdemokrati, du kan kalla det marxistisk jurisprudens. Allt det här är samlingsbegrepp.
Du kan kalla det alla de här sakerna utom rättvisa.
Ja, det är inte rättvisa. Alltså, för den enskilda individen finns det ingen rättvisa.
I Sverige? Nej. Det är väl en rätt alarmerande sak att säga från en person som hoppas bli folkvald politiker.
Alltså, det finns ju grader i detta. Nu pratar jag om hur det generellt var, alltså den filosofiska basen till varför man ville införa detta var på det här viset. Sen har ju Sverige efterhand, alltså som djupast ner i det här träsket var vi nog på 70-talet. Så att säga, i och med att vi införde den, eller vi avskaffade den gamla grundlagen och införde en ny grundlag som egentligen helt utmönstrade allting vad individuella rättigheter hette. Och sen så har vi då sakta men säkert fått börja återanpassa oss till hur det egentligen är ute i den stora världen. Där du har fungerande rättsstater. Och där har ju vi till exempel tvingats att anta Europakonventionen om mänskliga rättigheter som lag i Sverige.
Även 1994 va? Eller vad var det?
Ja,
Romfördraget kanske var då. Jag ska inte uttala mig, det stämmer nog.
94 stämmer nog. Och det införde man en sån lag, även om det var väldigt svårt som enskild medborgare att kunna tillämpa den i en domstol. Därför att du hade liksom inga paragrafer där du kunde docka in Europakonventionen. Och åberopade du den i domstol så tittade bara domaren på dig lite trött och sa, nu går vi vidare. Men EU-medlemskapet var ju den första grejen som gjorde att rättsstatens princip verkligen blev hård juridisk materia även i Sverige. Och sen har vi genom ett antal olika grundlagsförändringar kommit närmare en standardmässig västeuropeisk rättsstat. Till exempel så har vi infört idag ett skarpt lagprövningsrekvisit, en skarp lagprövningsparagraf som gör att en domstol ska bortse från en lag om den inte stämmer överens med grundlag eller annan högre norm.
Och det hade vi fram till cirka mitten av 70-talet och sen försvann den rätten.
Ja, precis.
För det är också en nödvändig grej när det kommer till rättsstater. De måste vara oberoende. Eller?
Ja.
Domare måste vara oberoende från politikerna till exempel.
Ja.
Mm. Är det så i Sverige?
Alltså, den grundlag som infördes då på 70-talet... Där tyckte man inte att domstolarna på något sätt skulle vara självständiga från politikerna, utan de var en del av statsförvaltningen helt enkelt. De hade ingen eget kapitel i grundlagen eller sådär. Man hade en syn på rätten som är gemensam då för rättspositivisterna från Hägerström och även marxistiska rättsvetare, att domstolarna bara är ett verktyg för staten. De är,
för att förtrycka folk?
Ja, kan man säga. Och domstolarna, många domare tyvärr fogade sig i det här sättet att tänka och sa det, okej, här kommer en...
För de ville ha kvar sina jobb. Deras jobb var viktigare än rättvisan.
Alltså i Sverige har det alltid varit ganska öppna vägar mellan domaryrket och att jobba på departementet och att göra utredningar. Så det är ofta som så att det har varit samma domare som har skrivit en utredning som sen har hanterat frågan på departementet som sen sitter och dömer över lagstiftningen. Och man går alltid till lagstiftarviljan för att utröna. Vad är det man har tänkt? Vad är samhällsnyttan med
den här lagen? Då tittar man alltid på den minister eller politiker som har bestämt lagen. Man tittar inte på... Vad skulle en domare ute i resten av världen titta på när den dömer? Den skulle inte fråga ministern det första den gjorde, eller hur? Hur har du tänkt med det här?
Nej, utan man tittar på hur har man dömt tidigare och sen så funderar man också runt om det finns några principer som är tillämpbara i det här enskilda fallet. Och sen kan en domstol komma fram till någonting och en annan domstol till någonting annat, men sen så samlar man upp allting i högre rätt sen. Och sen så tittar man då på de här prejudikaten som man kallar.
Men i Sverige har vi liksom inga principer därför att Wilhelm Lundstedt ansåg att det var trams, var det inte så?
Ja, precis. Så det finns inga juridiska principer, för vad skulle de vara då? Då skulle de flyga någonstans i ett metafysiskt vakuum någonstans över våra huvuden.
Så är det med principer.
Ja, och det är
man
ju
kan
helt...
ha flera principer och de kan också vara emot varandra. Så att man ibland måste värdera en princip högre under vissa omständigheter och under andra omständigheter måste man värdera en annan princip högre.
Ja, du har ju alltid principkonflikter och det här är ju domarens roll att i det enskilda fallet väga de här principerna mot varandra. Och på något slags genom att tillämpa de här principerna och genom att tillämpa vedertagen juridisk metod komma fram till att ja, men så här ändå. Okej.
För det är det naturrätten är. Naturrätten förutsätter att det finns någon sorts naturlig rätt som människor kan komma fram till, dels genom sedvänja men också genom att resonera sig fram till, eller hur?
Ja, precis.
Och att de här känslorna, även om de inte går att väga på en våg, inte ens en elektronvåg som kan mäta väldigt, väldigt små vikter, kan du mäta en känslas vikt. Det går inte.
Nej.
Men du kan säga att eftersom en människa har en känsla så är den i någon mån verklig eftersom den äger rum i verkligheten.
Ja, ja. Precis.
Och då borde man kunna ta hänsyn till den känslan, tycker liksom naturrättsvetare.
Ja, ja.
Ja, men i Sverige, som är rättspositivistiskt,
ja,
där tycker man att den spelar ingen som helst roll.
Nej, den är ovetenskaplig. Mm. Den är irrelevant helt enkelt. Och det kan ju du tycka, och det är gulligt liksom. Men det har ingenting med den verkliga världen att göra.
Och en av Wilhelm Lundstedts egna lärjungar heter Karl Olivkrona. Har du lust att berätta lite om honom? För han skrev ju en bok som verkligen var bra, som vi har använt mycket och som har spritts över världen när det kommer till svensk rättsfilosofi.
Ja, Olivkrona, han skrev en bok om staten och lagen.
Ja, precis. Den hette till och med så.
Ja.
Mm. Om staten och lagen.
Den han kom fram till då att det här västeuropeiska sättet att driva stater, det är inte hållbart.
Varför det?
Det han sa egentligen, det var att det kommer hela tiden att vara sårbart för maktutövning. Och makt, så våldsmakt är ju rätt då, tycker han. Och då behöver vi, för att kunna hantera detta, så behöver vi monopolisera staternas våldsanvändning och samla det till en enda stor aktör som har all makt då. Och då tyckte han att väster om Sovjetunionen så finns det bara en stat som kan vara ledaren i det. Och då är det Tyskland.
Aj.
Ja, vårt stora, starka
broderfolk. När var det här,
den här boken den släppte han 1940.
Timing. It's all about timing.
Yes.
Men han pläderar där i alla fall för att mer eller mindre så är det så att om rätt utgår från den som har makt, då är det bäst att en person har all makt och alla andra har ingen makt.
Precis.
Så att vi vet vem som har rätt.
Ungefär, ja.
Okej,
exakt.
Ja, det är ju logiskt. Men inte särskilt rationellt.
Nej, det beror på vilket perspektiv man tittar. Ja, nu var ju Olivkronas hustru ordförande för Svensk-Tyska Riksförbundet och så. Så att,
Ja, de var ju stora tyskvänner då, antar jag. Och han var pronazist, så är det ju. Han var öppen pronazist. Och det var han ju under hela kriget, va?
Jag kan inte svära på vilket år som han vände, men...
Men som tur är det här Sverige, så här får ju alla stå till svars för sina åsikter. 1946 så blev han utmanövrerad ur offentligheten och fick aldrig ha ett viktigt jobb igen, eller?
Det tror du.
Eller så fick han fortsätta jobba som professor i rättsvetenskap vid Lunds universitet till hans pension och död 1980. Mm. Vem vet? rätt svar för dig som lyssnar är han fick fortsätta jobba kvar trots sin öppna tidigare nazism. Så är det ibland i Sverige. Så ett av då problemen med det svenska rättssystemet är att det bygger på att det finns ingenting som är rätt.
Nej, alltså det finns ju någonting som är rätt, och det är ju vad lagstiftaren har sagt. Eller som Socialdemokraterna säger, folkviljan. Det är rätt. Och det är rätt i varje givet ögonblick. Och vet man inte exakt vad som är rätt så får man gå och fråga ministern helt enkelt. Man får gå och titta på vad ministern skrev i de så kallade förarbetena. Och sen så får man dra sina slutsatser utifrån det.
Okej, men det här är ju ett enkelt problem. Varför inte domarna? De kan väl bara utnyttja sin självständighet och sitt oberoende? Eller?
Alltså, det har ju den
vem utnämner domarna? Är inte det så att massa jurister tänker sig, det här är den bästa juristen, han är vis eller hon är vis och gammal och hon förstår moral och rätt och etik. Hon kan väga principer mot varandra, hon kan ta hänsyn till personliga, individuella omständigheter hos både brottsoffer och förövare och sen komma fram till en slutsats som gör att vi alla får en grundmurad tro på att rättvisan faktiskt fungerar. Jo. Henrik, din tur.
Ja, men det är ju därför det finns en internationell konvention om den dömande maktens oberoende, och där står det ju precis så att minst hälften av domarna i ett land ska utses av de övriga domarna.
Och sen resten får utses av?
Ja, resten kan utses på andra sätt, till exempel att regeringen utser dem eller du har något annat förfarande.
Men i Sverige är det inte så?
Nej, i Sverige så är det ju regeringen som utser alla domare.
Alla domare?
Alla domare.
Det finns ingen annan som utser domare än regeringen?
Alltså, saken är den att vi insåg ju att det här sättet som vi har i Sverige, att det är regeringen som utser domare, det strider ju mot de internationella konventioner som finns om domstolsväsendets oberoende. Så då inrättar man någonting som kallas för domarnämnden. Och i domarnämnden då så har man sagt att minst hälften av ledamöterna ska vara domare själva. Och resten ska vara representanter för allmänheten, riksdagsledamöter, representanter för advokatsamfundet och liknande då. Och de här representanterna i domarnämnden, de utses av regeringen.
Det är inte så konstigt, för enligt Karl och Livkron är det ju regeringen som har makten. Och ja, makten har i så fall rätt.
Ja.
Ja, så enligt liksom systemets egen interna logik så funkar det ju alldeles utmärkt. Det ska vi också kanske tillägga, att just den här om lagen och staten, eller om staten och lagen, som Karl och Livkrona skrev, så översattes till ett visst antal språk, nämligen japanska,
italienska, spanska och tyska.
Ja. De språk som, ja, du får dra dina egna slutsatser, du som lyssnar.
Ja, men det var en jättepopulär bok på den tiden.
Så jag läste den här artikeln av Maciej Zaremba som du skickade mig. Jag vet att du sa att det var väldigt länge sedan som han skrev den, och det var ännu längre sedan som du läste den, även om det inte är möjligt. Du kan inte ha läst den innan han skrev den. Och den artikeln, den kan man läsa på nätet. Den heter Orättens rötter och skrevs eller publicerades den 14 april 2009. Men där tar i alla fall Maciej Zaremba upp ett rätt... En intressant instans i svensk rättshistoria, nämligen NJA 1986:83. Och jag tänker inte be dig komma ihåg den bara så där, med tanke på hur länge sedan du läste den här artikeln. Men det är en rattfylleridom där en person åker fast för rattfylleri och måste blåsa och avslöja som rattfull. Men själva blåsningen hade inte gått till på rätt sätt. Så bevisen borde då avskaffas enligt internationell rättspraxis. Eller hur?
Mm.
Men i Sverige så dömde man det som så att det var hälften rätt. Staten måste fortfarande ha rätt.
Mm.
Så när staten har gjort fel så dömde man ändå till statens fördel. Vad innebär det här rent praktiskt?
Så det här är ju någonting som Maciej Zaremba återkommer till. Alltså, hans artikel är väldigt läsvärd ur det här perspektivet och många andra perspektiv. Men just han sätter ljuset på vad är det som gör att den här principen om samhällsnytta leder till jättekonstiga resultat.
Mm.
Den här damen som kommer hem från utlandet till Sverige med en jättedyr diamant, och hon vill hemskt gärna, hon vet att hon måste betala moms och importtull på den här. Men hon är lite osäker på hur man ska göra. Hon har för sig att hon ska kontakta Skatteverket när hon kommer hem. Så hon landar på Arlanda, går på grönt, åker hem.
Alltså genom tullen så har hon inget att deklarera, det är grönt.
Ja, precis. Ja. Det händer ingenting. Hon åker hem och sen så kollar hon upp. Aha, jag skulle visst ha betalt moms och importtull redan på Arlanda. Jag skulle gått på rött. Så hon sätter sig i bilen och åker tillbaka till Arlanda och betalar moms och tull. Och blir åtalad för varusmuggling därför att hon åkte hem och gick på grönt. Så hon vill alltså göra rätt. Och gör rätt. Och hade hon inte velat göra rätt utan bara stannat hemma så hade det inte hänt någonting. Men hon anger sig själv och blir dömd för smuggling till samma straff som om hon hade gått på grönt och blivit upptäckt på Arlanda.
Och varför blir det så?
Därför att staten ser inte rättskänsla som någonting viktigt.
Det vill säga att hon upptäcker att hon har gjort fel och vill rätta till det felet. Det tar de inte hänsyn till när de dömer henne.
Nej, precis. Utan samhällsnyttan har bestämt att så här ska det vara. Och då tillämpar man den mallen rakt av och bryr sig inte om ifall det finns någonting förnuftsmässigt eller någon. Alltså, vi vet ju att människor som vill göra rätt för sig ska vi uppmuntra. Det är en sanning.
Mm.
Men sanning är inte relevant i svenskt rättsväsende på det sättet, utan samhällsnytta är det enda som betyder något.
Han tar ju upp flera sådana där exempel, bland annat tar han upp flera våldsdomar där då brottsoffret har blivit dömd till hårdare straff än förövaren för att den har försvarat sig.
Ja.
Bland annat var det någon man, någon invandrarman och hans fru som hade blivit angripna av 20-25 fulla rasister som hade hotat en vecka tidigare dessutom att bränna ner deras hus. Hade gått dit fulla, beväpnade med knivar och batonger och smällare.
Mm.
Och mannen hade försvarat sig. Han hade fått ett hårdare straff än den som angrep honom och hotade honom.
Mm.
Och dessutom, bara några veckor efter den här attacken mot deras hus så brändes deras hus ner.
Mm.
Och själva domen som skulle döma den här förövaren som har bränt ner huset. Men han skulle inte dömas för att bränna ner huset, utan just den här rättegången skulle han ju bara dömas för själva attacken där mannen hade försvarat sig och sin fru.
Mm.
Ja, så de tog inte hänsyn till att han hade hotat med att bränna ner huset. De tog inte hänsyn till att huset hade brunnit ner. Och rättegången för den första attacken äger alltså rum efter att huset har brunnit ner. Så en domare i ett annat västerland hade ju kunnat ta hänsyn till att den här personen är tidigare straffad. Han har flera gånger trakasserat den här familjen. Det ledde efter den här attacken till att han brände ner deras hus. Och sen så kan man ta hänsyn till det när man fäller domen. Men det har ju domaren inte gjort i Sverige. Därför att det inte är så svensk rätt fungerar.
Nej.
Utan de har bara tittat på den här enskilda händelsen. Konstaterat att ja, men han råkade tuffsa till den här stackars invandraren som försökte försvara sin fru mot attack.
Mm.
Och fått si och så många blåmärken. Och det gör honom till lika delar offer i den här, ja.
Ja, alltså precis. Och den enda grunden för svensk rättvisa är samhällsnytta, och då har man anpassat lagstiftningen till det som lagstiftarna tycker är det mest samhällsnyttiga, och domstolarna ser sig som bärare då av den här kulturen och ska se till att verkställa det lagstiftaren har sagt med samhällsnyttan som norm. Det finns inte utrymme då för att man tar ett steg tillbaka och funderar över, är det här rimligt eller inte? Utan du har det här väldigt trånga utrymmet som du rör dig inom och tillämpar juridiken.
För man tror inte att individen finns. Det finns bara små delar i ett jättestort maskineri, och du behöver inte ta hänsyn till vad de här delarna har för tidigare historia eller för personlighetsegenskaper när du dömer dem. Utan du ska bedöma dem bara på den handlingen just där och då.
Ja,
mm.
Och det leder ju till de här domarna som helt står liksom osamklang med den allmänna rättsuppfattningen. Och det är ju det här som...
För det här är ju naturrätt, det var ju det här John Locke menade, eller hur? Det finns vissa saker som människor bara förstår. Att de förstår att man måste ta hänsyn till en persons karaktär, en persons omständigheter när man bedömer en sån här sak.
Ja, precis.
Och det skiter vi.
Ja, i de här fallen så har det ju blivit uppenbart så att när domslutet har kommit så inser ju en var att men det här är ju inte rimligt. Det här står ju inte alls i samklang med det allmänna rättsmedvetandet eller vår uppfattning om rättvisa, alltså vår medfödda uppfattning om rättvisa. För det tror jag att vi har. Det är samma som Steven Pinker säger, att det finns nog någonting hårdkodat i oss, både när det gäller förnuft och när det gäller rättvisa. Och försöker vi backa undan från det, ja, då, det är ju då vi får de här domarna som ger kvällstidningsrubriker och gör att Chang Frick kan driva sin hemsida.
Va? Nu förstod jag inte kopplingen.
Nej, men alltså, det blir ju uppseendeväckande domslut som gör att människor upprörs.
För att de förstår liksom inte hur det har gått till.
Nej, man förstår. Hur fasen tänker man när man dömer på det här sättet? Jo, nej, men man tillämpade bara det här systemet som Axel Hägerström och Wilhelm Lundstedt och Socialdemokratiska Arbetarpartiet uppfann för 100 år sedan i Sverige.
För det är ju inte domare som kan tänka själva sossarna ville ha.
Nej, nej.
De vill ju ha partifunktionärer som gör som de säger.
Mm. Alltså hela det svenska juridiska etablissemanget anpassade sig väldigt fort till det här nya sättet att tänka. Och det har ju upprätthållits tack vare att i det socialdemokratiska Sverige så har vi inte haft någon självständighet för den dömande makten. Eller en väldigt liten självständighet för den dömande makten. Utan det har varit i princip personalunion mellan domare och regering och departement. Man har gjort karriär, man har jobbat på tingsrätt ett tag och sen så har man gått till departementet och sen så har man gått till något statligt verk och sen har man gått tillbaka till en domstol och sen så har man gjort en utredning för staten och så vidare.
Så det är vem man känner som avgör om man blir domare helt enkelt, inte hur bra man är på juridik eller vilket rättsmedvetande man har?
Man kan väl säga som så här att det har underlättat att ha haft... alltså jag ska inte... säga att svenska jurister inte har haft ett väldigt starkt patos och en hög integritet. För det har man nog haft. Men man har sett systemet och anpassat sig väldigt efter det.
Därför att i regeringsformen 11 kapitlet 14 paragrafen, där avgörs ju när en domare får ändra en lag i Sverige.
Mm.
Mm. Och det här var ju en grej som sossarna fick igenom. De tog bort att en domare får ändra en lag som har stiftats av riksdagen. Man sa helt enkelt att rättsväsendet är inte oberoende. Det här var i mitten av 70-talet när den nya grundlagen sattes. Liksom.
Precis. Vi har ju av hävd sagt att domare i Sverige har haft rätt att pröva om en lag är liksom rimlig i relation till grundlag eller någon annan norm. Men sen tog man bort det i samband med den nya grundlagen 74.
Så hur ska vi fixa allt det här då?
Ja, alltså det som hände sen var ju att man införde ändå någon typ av lagprövningsparagraf. Men då hade man ett rekvisit med som hette uppenbarhetsrekvisit. Det var som så att man får bara tillämpa lagprövningsparagrafen om det var uppenbart att lagen stred mot grundlag. Och uppenbart på juristsvenska, det betyder i stort sett aldrig.
Okej.
Okay. Sen tog man bort då, tack vare borgerliga regeringar, så tog man bort det här uppenbarhetsrekvisitet. Så idag så får ju domstolar hela tiden pröva lagar, oavsett om det är uppenbart eller inte att de strider mot grundlag. Eller
som med den här nya gymnasieamnestin då?
Precis.
Men det där råder ju viss tveksamhet, eller hur, nu, om vad som gäller.
Ja, nu är... Regeringen idag befinner sig i någon slags limbo, därför att vi har ju fått en domarkader i Sverige som inte längre lyder regeringen så pass tajt som man gjorde förr, utan vi har fått en domarkader som är mer av liksom EU-snitt, europeiskt, västeuropeiskt snitt. Många domare idag tillämpar Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Många domare idag kan tänka sig att upphäva en lag. Det var ju helt otänkbart för 30 år sedan att en domare skulle sätta sig upp mot vad riksdagen hade sagt. Så vi är på rätt väg den. Regeringen lever kvar i hur det var för 30 år sedan. Man tror att man fortfarande kan stifta lag hur man vill. Lite hej, kom och hjälp mig. Utan att tänka igenom att det finns faktiskt juridiska principer här. Som...
Men det är alltså Europakonventionen i så fall. Det är ingenting vi kan hitta i svensk lag.
Nej, Europakonventionen är ju svensk lag nu, menar. Sen kan du också använda grundlagen och den uttrycker ju i en del fall en del sådana här principer. Som att du får inte diskriminera människor till exempel. Om du inte råkar vara man då, för då får man är helt okej att diskriminera enligt svensk grundlag.
Men det här är ju ändå, även om det har kommit liksom via Rousseau och Marx och Nietzsche, så är det ju en svensk uppfinning.
Ja,
det är en unik svensk uppfinning det här.
Ja, det är en unik svensk uppfinning och den har ju haft relativt stort inflytande även på de övriga nordiska länderna. Men Finland har ju inte alls påverkats på det sättet som man har gjort i Sverige då av Hägerströms idéer. Man kan säga att det är någon slags postmodern syn på lagen och staten, fast 50-60 år före postmodernismen.
Och det är det som är så intressant. För postmodernismen kommer ju liksom, ja, i och med 60-talet kan man väl säga att den börjar få ett uppsving på riktigt.
De franska filosoferna.
Mm. Men Sverige var 20 år innan.
Ja, ja.
30 år innan.
Ja, eller mer.
Ja. Och det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Ja. Och det betyder att svensk kultur på något sätt måste ju ha funnits en kärna av moralisk relativism i grunden.
Antagligen är det så. Alltså det här flög ju så totalt i det svenska samhället. Alltså det fanns ju säkert motståndsfickor här och där. Men...
Och det som fascinerar mig mest, det är ju att det här är den starkes rätt. Det är ju inget annat än det.
Nej, nej. Det är rent nävrätten alltså. Det är den starke som bestämmer.
Så hur kan man då vara världens mest moraliska supermakt? Om man inte ens är en rättsstat.
Ja, nej, den där självbilden har väl alla insett numera är ganska falsk.
Ja, det hoppas. Eller jag tror det finns nog någon ficka på cirka 20% av befolkningen kvar. Men även de måste ju skaka i sina grundvalar vid det här laget.
Mm. Margot Wallström är ju fortfarande landets populäraste minister och det är ju rätt så...
Ja, så.
Ja. Vi säger i och för sig mer om de andra ministrarna kanske.
Jo, fast det är ändå intressant tycker jag att det här kommer från Sverige. För jag, du vet, så här, Ivar Arpi och Adam Sveiman eller... ja, de kan ju ofta skylla på USA när det kommer till såna här saker. Att det börjar i USA och sen så kommer det hit. Men i det här fallet så kan vi ju faktiskt fastslå att Uppsala skolan är en unik svensk uppfinning.
Ja, definitivt.
Som är värderelativistisk.
Ja.
Och den har spritt sig härifrån.
Ja.
Och den sprider sig framför allt till... axelmakterna, helt enkelt.
Ja, man kan väl säga, så det här är ju en kontinental europeisk, tysk, kan man säga, filosofisk idériktning. Och vi stod ju filosofiskt sett ganska nära Tyskland vid den här tiden. Och det var
I princip så var ju Sverige en nordtysk koloni från 1600-talet och framåt.
Ja, och akademiker på den här tiden, de kunde skriva avhandlingar och uppsatser på tyska utan problem och bli publicerade i Berlin och så vidare. Alltså det var ju inga konstigheter. Det var ju liksom svängdörrar mellan den tyska och den nordiska svenska akademin och kulturen på ett helt annat sätt än vad det är idag.
Mm. Och vi spred de här idéerna till just Tyskland, Japan, Spanien, Italien.
Ja, alltså det
måste
gav
ju passa dem också väldigt väl.
Ja, det här gav ju en filosofisk legitimitet åt deras strävanden. Definitivt. Och det är ju likadant egentligen på andra sidan muren. Alltså det gav ju också en filosofisk legitimitet åt marxistiska diktaturer. Det är ju egentligen... Alltså, den filosofiska basen är ju gemensam egentligen för såväl nazism, fascism, marxism och svensk socialdemokrati. Det kommer ifrån Hegel från början. Och det är ett avståndstagande från att det finns en objektiv sanning, utan att det gemensamma för alla de här inriktningarna är just den starkes rätt, nävrätten. Makten har alltid rätt.
Och då är det ju så att det här hade man kunnat lära sig någonting av som nation. Att man har kommit på den här typen av rättsfilosofi i modern tid och försökt tillämpa den i sitt rättssystem. Så hade vi bara gjort upp med det där lilla arvet efter kriget 1946 istället för att skuffa under mattan.
Ja, men det ville vi ju inte. Alltså, här hade ju en stark progressiv socialdemokrati tagit över landet och omformat det till vad de ville ha. Och det här verktyget som man hade i rättspositivismen, det vill man ju inte göra sig av med. Så varför ska de göra upp? Då hade man ju sågat av den grejen man hade suttit på.
Men jag tänker bara att, liksom att några av de ledande företrädarna för den här skolan, och speciellt inom juridiken, var ju öppet pronazist.
Ja.
Och då tycker man ju att när sånt händer och vissa filosofiska strömningar och idéer kanske påverkar den praktiska politik som Nazityskland ändå genomförde.
Mm.
Att man kanske gör upp med de idéerna eller försöker diskutera de idéerna, vart det gick fel eller...
Men det ligger ju på något sätt inbyggt i det rättspositivistiska sättet att se på rätten, att ja, det här är fel. Ja, varför är det fel? Ja, det är moraliskt fel. Ja, men vad är moral?
Det finns ju inte.
Nej, det är ju en ovetenskaplig känsla som du har på din kammare.
Så med andra ord så kan rättspositivismen aldrig ha fel förutsatt att den som utövar den är tillräckligt stark.
Precis.
Och då finns det ingenting att lära sig.
Mm.
Annat än att man ska ha mer makt.
Nej, men så är det ju.
Fast... Det har ju sossarna lärt sig.
Ja.
Ja,
fast i deras fall heter det inte makt, i deras fall heter det demokrati och folkvilja.
Mm-hmm. Exakt. Men folkets vilja kommer ju till uttryck ibland när de här domarna kommer ut i media. För då blir ju folket helt jäkla skogstokigt. Hur har ni tänkt egentligen?
Ja.
Och då visar det sig inte alls.
Nej, men då skyller man ju på domarna. Och så tycker man att domarna är ett konstigt skrå. Vilket de ibland då skulle kunna tänka svara. Men de är ju, det är ju inga dumskallar. De uppträder ju rationellt inom ramen för det system som staten har givit dem.
Ja, det är lite bekymmersamt det här. Men på något sätt så kommer vi alltså vara tvungna att göra upp med en rättstradition som har 100 år på nacken. Mm. Om vi ska få det här landet på rätt köl igen, är det korrekt?
Ja, det är helt nödvändigt. Det har ju börjat skaka lite grann. Alltså, vi har ju börjat ta steg mot ett mer västeuropeiskt sätt att tänka och en mer västeuropeisk rättsstat. Men de framstegen, de är ju lite sköra. Så vi måste ju vara där och stötta upp detta. Det är ju enskilda domare och enskilda domar som har gjort att vi har kommit en bit på vägen. Högsta domstolen har ju i ett antal domar till exempel fastställt att enskilda medborgare har rätt skadestånd av staten om staten kränker deras individuella mänskliga rättigheter. Det har man inte haft innan, men det är tack vare de här domsluten som...
Menar du att alla medborgare i Sverige kan söka skadestånd från sossarna? För att vi har vuxit upp i det här systemet?
Ja, men det är ju svenska skadestånd. Så det,
aha, okay. Det är 50 kronor och en klapp på axeln.
Ja, två kassar med tomburkar, varsågod och panta. Nej, men så är det ju. Men det kan ju lätt svänga åt andra hållet också. Alltså, det här behövs ju byggas upp en medvetenhet om det här.
Att varje individuell medborgare, alltså en person som lyssnar på den här podden, ställer sig själv frågan: vad är rätt för mig? Vad är rättvisa för mig? Vad är rättsstat för mig?
Mm.
Och vad är statens roll i det hela?
Precis. Alltså, vi kan... Det här är en liten utvikning, men jag tycker att det kan vara värt det. När vi införde en ny grundlag på 70-talet så hade man ingen rättighetskatalog i den. En rättighetskatalog är ju någonting som står i en grundlag och som säger att varje medborgare är skyddad dess integritet och man får inte öppna post och man får inte bli...
Det här var den nya grundlagen alltså?
Ja.
Mm. Och då vi hade ingen rättighetskatalog där?
Nej, inte när den precis kom. Därför man sa att det här ska vi ha en parlamentarisk kommitté som ska utreda och titta på den här rättighetskatalogen då. Och då utgick man ifrån liksom, vad har Sverige skrivit under för konventioner? Ja, vi har skrivit under den och den och den. Okej, vad är det här gillar vi? Ja, vi kan ta den här rättigheten och den här rättigheten och den här rättigheten. Och så sa man till exempel om diskriminering då, att ja, vi måste ju befrämja kvinnan i samhället. Så att vi förbjuder diskriminering, förutom i det fallet att det är män som diskrimineras för att befordra kvinnor.
Mm. Ja, det har jag ju läst i grundlagen. Det är en fascinerande... Alltså,
ja, vi
det står
det.
Ju där. Så det, ja.
Och då har man liksom inte funderat över... Men diskriminering, det är ju en mänsklig rättighet. Alltså, det spelar ju ingen roll om du är...
Man eller kvinna.
Man eller kvinna,
arab eller svart.
Nej. Det spelar ingen roll. Diskriminering är diskriminering. Men det här i sin sociala ingenjörskonst sa att... Ja, men...
Samhället kommer ju före individen.
Ja.
Så det spelar ju ingen roll om du känner dig diskriminerad. För det här är bra för hela samhället.
Precis.
Vad gör det om vi var tvungna att komma dit genom att diskriminera alla? Vi är ju nu ett diskrimineringsfritt samhälle. Vi bara var tvungna att komma dit genom att diskriminera alla.
Men då är det ju som så att det har ju efterhand då, så har du kommit tilläggsprotokoll till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Där man säger att det är inte okej att diskriminera män. Men det har ju Sverige liksom gått lite runt då. Ja, nej, men vi vill inte implementera det protokollet.
Som på ett sätt kan man säga att vi har redan en genusdomstol. Alltså sharia-domstolen tjatar muslimerna om för att de ser genusdomstolen och tänker vi vill också ha en genusdomstol.
Alltså de där krafterna är ju rätt så starka. Det finns ju alltså jämställdhetsintegreringen som utgår ifrån regeringen. Med de här strikta orderna om att intersektionalitet och genusteorier ska genomsyra det svenska samhället. De har ju naturligtvis även kommit till domstolsverket. Som är något av en abnormitet i sig. Att du har ett statligt verk som på något sätt har någonting med domstolarna att göra. Vilket strider mot domstolarnas självständighet. Men där har man ju sagt tydligt att ja, men vi vill införa mer genus i domstolarna. Och vi måste utbilda våra domare så att de förstår... Verkligen, de här teorierna.
Mm. Ja, det är inte många som vet. Men sekretariatet för genusstudier hade ju på något sätt en föregångare som Margareta Winberg, har jag för mig, instiftade på, via EU redan i slutet av 90-talet. Det kan ha varit 98 eller 99 som EUs då jämställdhetsinstitut kom till på svenskt initiativ.
Mm.
Och de håller ju just nu på med jämställdhetsintegrering via EU. Som du som lyssnar till exempel trodde att dina mänskliga rättigheter som man skulle garanteras av EU. Not for long, my dear.
Nej, men det har varit väldigt intressant att läsa då, de gångerna som det har varit aktuellt att implementera det här 12:e protokollet som gör det förbjudet att faktiskt även diskriminera män. Vilka piruetter som den svenska lagstiftaren har varit tvungen att göra för att undvika att implementera det här protokollet. Nej, men vi vill se först hur det funkar. Och, nej, men vi har ett arbete på gång här. Och, men på ett ställe så har de faktiskt skrivit att nej, vi vill inte implementera detta för att vi vill kunna fortsätta diskriminera män i jämställdhetens namn. För lika utfall är viktigare för oss än den enskilda individens mänskliga rättigheter.
Ja, och där så skulle det ju vara bra att kunna väga principer mot varandra. Därför att man kan ju ha en princip om samhällets väl, framför allt.
Mm.
Och man kan ju ha en princip om individens väl, framför allt.
Och då kanske man kan
bära båda inom dig som person.
Mm.
Men tillämpar dem i olika situationer.
Mm.
Mm. Men nu kan vi inte våra politiker göra det eftersom principer inte existerar överhuvudtaget.
Nej, men lite så är det. Och det här har ju skapat en intellektuell fattigdom också. Därför att då blir ju all politisk debatt egentligen en fråga om gatstenar och budgetmiljoner. Men när och vad diskuterar vi i världen?
Mm, man diskuterar, alltså alla, och det är typiskt svenskt, det märker jag, vilket socialt ingenjörsprogram jag än läser på om, att alla är överens om målet. Ingen har ens diskuterat om målet är rätt eller inte, utan målet är bara målet.
Mm.
Och det enda folk bråkar om till höger och vänster i det här landet, det är hur ska vi komma fram dit?
Mm.
Men jag har aldrig läst någon sån här principdiskussion där det är så här, men är det rätt att göra det här?
Alltså den här diskussionen...
Och det är ju inte så konstigt om man inte tror att det finns något som är rätt.
Nej, och framförallt, alltså, olika begrepp har ju blivit kapade. Alltså Vänsterpartiet säger att de är partiet som står för mänskliga rättigheter. Vilket det är ju en liksom... Det är ju en oxymoron, alltså det är ju en självmotsägelse, för vänsterpartisterna, de står ju upp för en marxistisk rättsvetenskap.
Ja.
Och där är ju staten den som har rätt och individen har inga rättigheter alls. Så hur man kan ens... Och folk har ju köpt det här. Folk tror ju att mänskliga rättigheter är ju någonting som Vänsterpartiet uppfann 1972 och i sin iver att vara goda. Men det är det ju inte. Så det är ju en uppfattning om evig rättvisa, en evig sanning. Och demokrati, begreppet demokrati har ju Socialdemokraterna kapat fullständigt och säger att demokrati är folkvilja.
Mm.
Och att skulle det komma en domstol och ha en annan uppfattning än vad folkviljan har sagt, då är det odemokratiskt. Medan det i själva verket är det som är fundamentet för en demokrati.
Det är förutsättningen för att det överhuvudtaget ska funka, att det finns en person som kan säga till mobben, nej, nu har ni faktiskt fel.
Precis. Och ingen, alltså demokrati är ju, nu är VM lite över så, men demokrati är ju egentligen fotboll. Du kan inte spela fotboll om det inte finns regler för det. Om någon helt plötsligt börjar ta upp bollen...
Nu tycker jag fotboll verkar ha lite för mycket regler. Ja. Men jag är ingen sportfantast. Men jag förstår vad du menar. Det är om domaren är staten då?
Mm.
Eller?
Ja, eller om vi säger så här, om 12 spelare kommer överens om att nu får vi ta bollen med händerna och 10 spelare säger, men det är ju inte fotboll längre då. Och så säger vi, ja men de 12 spelarna tycker ju fortfarande att de har ju rätt, för de är ju en majoritet. Så skit i er 10 spelare.
Exakt, medans riktig fotboll går ju ut på att du kan inte med hjälp av ett majoritetsbeslut från ett lag över ett annat lag ändra spelets regler, utan det finns spelets regler och de är alltid spelets regler.
Precis, och ska du förändra dem så får alla, eller åtminstone de flesta, vara överens och innan man börjar spela matchen.
Ja, det är väl inte allt för dum liknelse att avsluta det här med. Tack så jättemycket för att du kom, Henrik.
Tack själv.
Avsnittets gäst heter Henrik Sundström. Honom hittar du på Twitter eller hans hemsida som jag länkar till på min egen hemsida www.aronflam.com. Henrik kommer säkert dyka upp igen. Ett sätt att motverka att samhället äts upp av att grupper ställs mot varandra är att bli mer individualistisk, fokusera mer på enskilda människor, deras idéer, egenskaper och företräden. Ta katolska kyrkan som exempel. Den har gjort en massa gott och skapat massa fantastisk konst. Och så har den våldtagit väldigt, väldigt många barn, vilket inte är bra alls. För att inte tala om inkvisitionen, antisemitismen, homofobin. Vad jag försöker säga är att det inte är institutionen som är bra eller dålig. Det är bara en form. Det är de värderingar eller principer som styr och de människor som förvaltar dem, alltså individer. Så se till människan istället för partiet eller andra kollektiva identiteter. Så blir det mer meritokratiskt när vi ändå är igång. Bara ett förslag i all ödmjukhet. Det kommer väldigt mycket avsnitt nu framöver. Jag hoppas det inte tär för mycket på ditt stöd eller din studentekonomi. Jag vill bara hinna med så mycket som möjligt innan valet. Och rösta och krossa socialismen. Allvarligt talat, jag kan inte vara tydligare. Krossa socialismen i valet. Så rösta inte S och inte MP, inte V. Välj då någon bra och inte M om det inte är Hanif. En annan sak jag vill pusha för är att Alexander Bard som min nya podd kommer på lördag. Det finns också en Patreon-sida för podden och så fort jag får ändan ur vagnen, en enkel hemsida. Givetvis är det Alexander som kom på namnet och eftersom jag har svårt att säga nej i alla fall till just Alexander heter den The Aryan and the Jew. Den kommer att släppas lördagar under första delen av hösten. Vill du att det blir en säsong 2 är det bara att rösta med plånboken inne på Patreon som vänner av den fria marknaden gör. Alexander är i vanlig ordning briljant. Han har sett till så att Allen Grubicek stylat oss och en kille som heter Pierre har fotat oss och ett tredje geni har sminkat oss. Jag har aldrig varit så snygg så bara det är värt en titt. Alexander står också såklart för huvuddelen av innehållet. Om jag får säga något, låt mig säga så här. Nej. Gillar du dock Alexander lika mycket som jag gör kommer du att få ditt lystmäte. För Alexander är mer Alexander än någonsin och han är väldigt Alexander till att börja med. Särskilt för någon som tror att han inte existerar. Sök bara på The Aryan and the Jew på www.patreon.com. Det kan du också göra om du stöttar den här podden, vilket jag verkligen hoppas att du gör och inte slutar med utan fortsätter för alltid. För du och jag är som Rick och Morty. Jag är Rick och du är Morty.
Morty forever and forever, 100 years, Rick and Morty some things. Me and Rick and Morty and running around and Rick and Morty time. All day long, forever. 100 days.
För dig som ännu inte är Patreon, gå gärna in på www.patreon.com och sök på mitt namn, Aron Flam. Det är ett A, Aron, och ett M i Flam. Och sen så tecknar du upp dig på att stötta dekonstruktiv kritik. Det går också bra att swisha på nummer 0768- 943737 0768 943737 eller donera kryptovaluta innan den svenska kronan fullkomligt går åt fanders. Det kommer alltså att komma många, många avsnitt av dekonstruktiv kritik nu i valspurten. Hanif ska intervjuas, Christian Engström från Piratpartiet ska få snacka om cannabiskrysset och klassiskt liberala och med, hoppas jag också få med, givetvis. Sjuklövern är död, den begick självmord. Jag kommer också att tala med Johan Westerholm om nya hot mot yttrandefriheten, arg blatt om varför han numera är Magnus Betnér 2.0, Malcolm Cheyne om honom själv, skaparna bakom Swedish Elephant, Jens Ganman på engelska och på svenska, och det här är en svensk tiger del 5, för nu krossas socialismen. Till nästa avsnitt, ha en god tidsenhet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.